Vi ska ju prata om identitet. Och jag tänkte så här i början att ni ska få hjälpa mig att identifiera fyra figurer. Eller figurer och figurer, det är personer, karikatyrer. Alla vet vad en karikatyrbild är för någonting? Annars lär ni veta det efter detta. Jag tror inte det här kommer att bli särskilt svårt, men ni får ändå ropa ut. Det är alltid någon som vågar ropa ut vad man tror att det är för någonting. Okej, första kommer här då. Jajamän, det var ju inte ens svårt. Den här nacken och den här halsen vet man ju var man än kommer ifrån. Det är klart att det är Zlatan. Okej, här kommer nästa då. Vad sa vi? Nej. Yes, Tom Cruise. Är det ju självklart. Det syns inte på den här bilden, men han har ganska breda framtänder. Okej, då tar vi nästa då. Här är lätt. Jajamän, Jim Carrey med sin makalösa haka. Och sist men inte minst. Ja, den var väl säkert enkel, för han driver ju med sina öron hela tiden och konstant. Det var de karikatyrbilder. Vad har de gemensamt? Jo, det som är gemensamt med karikatyrbilder är att det är en förvrängd bild av verkligheten, eller hur? Någonting har man förstorat upp och någonting har man förminskat. Och jag skulle vilja hävda att det här gör vi med oss själva och andra människor. Det är liksom inte bara med kändisar vi gör det här, utan vi gör det i vardagen. Ett exempel är när man gör det med sig själv och sitt eget utseende. Jag har hört många som säger att när man sitter sig själv i sitt utseende, så av något skäl så lyckas man alltid se de sakerna som man inte är så nöjd med. Alltså Zlatan ser den där halsen och nacken. Och vad heter det? Will Smith ser bara de här stora öronen. Men man förminskar det som man faktiskt är egentligen ganska stolt och glad över. Jag vet inte om någon känner igen sig. Men man gör någon typ av karikatyrbild av sig själv. Och det här gör vi med andra också. Jag har tänkt på det många gånger när någon har dött. Och så går det några år och sen så möts man två personer och börjar prata om den personen. Så det är alltid så att de sakerna som var gott om personen, i alla fall så har det varit så i mitt sammanhang. Det kan ju vara annorlunda i andra sammanhang. Men de har man förstorat upp. Nu pratar man så väl om den här människan. Och alla de underbara saker den här människan har gjort. Och man förminskar kanske de irriterade och jobbiga och mer besvärliga sidorna hos personen. Jag vet inte, ni kanske inte känner igen er. Men vi gör karikatyrbilder av oss själva, av andra. Och min fråga i den här predikan blir ju då, gör vi en karikatyrbild av Gud? Förstorar vi upp vissa saker med honom och förminskar andra saker med honom? Eller hur ser den gudsbild som du och jag har? När vi tänker på Gud, hur tänker vi att han är? Och det jag ska prata om är att din gudsbild formar din självbild. Det är inte det enda som formar din självbild, men det är definitivt en av de viktigaste ingredienserna och kanske det absolut mest grundläggande för dig och mig som är kristen. Din gudsbild formar din självbild. Och därför vill jag börja med att ställa den här frågan. Hur ser din gudsbild ut? När du tänker på Gud, hur är Gud? Jag vill hjälpa dig att fundera lite grann på det. Så jag skulle vilja säga att när vi tänker på Gud så skapar vi vissa så här penseldrag. Vi skapar vissa former. Vi ger Gud vissa begränsningar i våra tankar. Och min fråga blir då, när du tänker på Gud, hur han är. Är det en stor Gud du tänker på? Därför att du har läst exempelvis bibeltexter som berättar om en Gud som gör under och tecken. En Gud som där allting är möjligt. Ingenting är omöjligt. Eller är det en liten Gud? Därför att man går på sina erfarenheter kanske. Där Gud har ännu inte svarat den bönen, ännu inte gripit in i den här situationen. Därför är inte Gud större än så här. Är Gud långt borta? Frånvarande, ouppnåelig, distanserad i din bild av Gud? Eller är han, ritar du Gud med omsorg därför att han är nära och väldigt kärleksfull? Har du en svartvit Gud? En Gud som är tråkig, uträknad, oengagerad, kanske till och med dömande och hård? Eller kanske svartvit Gud, för Gud kan bara ja och nej, rätt och fel och har ingen förståelse för verkligheten vi lever i. Eller är bilden vi har av Gud fylld av färg och nyanser och toner? Är han intressant, rolig, livlig, överraskande? Men varför är det här viktigt att fundera på? Jo, därför att din gudsbild formar din självbild. Det har allt att göra med hur du ser på dig själv som människa och din egen identitet. Var ska man då vända sig för att få en så rätt gudsbild som möjligt? Jo, Bibeln, tror vi, är uppenbarelsen av vem Gud är och hur Gud är. Och därför så bör man gå till Bibeln och Guds ord för att ta reda på bäst hur Gud är och på så vis också förstå bäst hur man själv är. Nu ska man lägga till att många som läser Bibeln har ändå problem med sin gudsbild. Därför att det finns många områden i Bibeln, inte minst i Gamla testamentet, där man kämpar med det man läser. Men ändå så är Bibeln och Guds ord den källa som vi måste gå till för att få en så rätt gudsbild som möjligt. Och därför så tänkte jag att för den resterande stunden här så ska vi faktiskt titta på Mose. Och vi ska läsa en del bibel idag. Så jag bara förbereder er på det här. Det blir en del bibeltexter idag. Är ni med på? Härligt. Kort, en väldigt snabb intro till denna man Mose. Han var israelit. Men, och jag förkortar den här berättelsen, men han växte upp hos faraos dotter. Så han växte upp bland egyptierna. Han växte upp i det kungliga huset. Och israeliterna på den tiden var slavar till egyptierna. En dag så ser Mose hur en israelit blir slagen, griper in, och det slutar med att egyptien dör och Mose tvingas fly. Och Mose flyr in i midjaniternas land, och där stannar han. Han bosätter sig, han skapar familj och han lever i många, många år. Och så tänker jag att Mose måste ju från stund till stund funderat på sitt eget folk, israeliterna, sina syskon, sin familj och den liksom träldom, om man ska använda det ordet, slaveri som de befann sig i. Men han lever i öknen, och det är här vi kommer in i berättelsen. Och vi ska läsa från Andra Mosebok kapitel 2, vers 23 och fram. Där står det så här: åren gick och kungen av Egypten dog, och israeliterna suckade under sin träldom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Vi ska fortsätta, men bara kort så vill jag bara ställa frågan: varför kör Gud den brinnande busken kortet för Mose? Liksom, det finns ju många saker han skulle bara kunna börja en dialog liksom, som vanliga människor gör. Hej, hur står det till? Varför kör han det brinnande busken kort? Och så har jag funderat på, vill han imponera på Mose? Åh, titta nu. Tjong! Wow! Kolla Mose! Den brinner inte upp, men den brinner ändå. Wow. Jag är så cool. Jag vet inte. Men jag tror det fast att det finns ett syfte. Så jag vill bara slänga ut en tanke. Och jag vill att du funderar på det. Varför en brinnande buske? Jag tror att det finns ett syfte. Och vi kommer tillbaka till det. Vi fortsätter berättelsen i vers 9. Nu har israeliternas klagorop nått mig, och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao, och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände: hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Det Gud gör nu är att han förklarar syftet för Mose. Det här är skälet till att vi träffas. Jag har sett hur israeliterna lider, och jag ska föra dem ut ur Egypten, och jag sänder dig till farao för att föra folket ut ur Egypten. Och på ett sätt kan jag ju inte, vad heter det, klaga på Mose att han reagerar som han gör. För han tvivlar inte bara på, vad heter det, det här uppdraget, utan han frågesätter både sig själv och Guds tanke med detta överhuvudtaget. Alltså det är nästan lite grann som att han funderar på: har du tänkt igenom det du nu säger? Hur skulle en sådan som jag gå in i landet Egypten med alla soldater och allt vad de nu har och liksom föra hela det här folket ut? Liksom, ganska absurd. Har du tänkt igenom detta, Gud? Han frågesätter detta. Det som händer sen, det är att Gud återigen sänder Moses, säger detta till Mose: jo, jag vill att du går. Och dessutom så säger han till Mose att jag vill att du går till de äldste i Israel och de ska du berätta om den här planen jag har. Och då fortsätter det så här. Mose sa det: men om du inte tror på mig och inte lyssnar på mig utan säger att Herren har inte uppenbarat sig för mig. Herren sa det: vad har du i handen? En stav, svarade han Mose. Kasta den på marken, sa det Herren. Mose kastade den på marken och den förvandlades till en orm. Mose ryckade tillbaka för den. Men Herren sa det: räck ut handen och grip den i kärten. Säger man så? Säkert fel. Varför att jag sa det? Och när Mose tog den förvandlades den åter till en stav i hans hand. Så ska det bli övertygade om att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Det som händer nu, det är att liksom Mose har återigen invänt. Och då låter Gud Mose bevittna ett mirakel. Han får helt enkelt se hur hans stav blir till en orm. Det här är ju häftigt om vi tänker efter. Det är ju ingen, vet inte hur många här inne som har sett det. Och sen när den är en orm, sträcker sig, tar upp den och så blir den en stav igen. Och det jag inte tagit med i berättelsen är att Mose också får sticka handen innanför rocken, ta fram den och den är liksom vit av spetälska, och så tar han in den igen och så tar han ut den och så är den frisk. Så helt enkelt, han får bevittna mirakel utöver det vanliga som lite svårt för oss att relatera till i vår vardag. Men igen så tvivlar Mose på att Guds plan är möjlig att utföra. Och det han gör är att han för fram sig själv på nytt. Och så säger han ju liksom att men vem är jag att de skulle lyssna på mig? Alltså vem är jag i det här sammanhanget? Och vad händer då? Och vi ska läsa den sista delen i kapitel 4, vers 10. Moses sa det: förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Ordet kommer trögt och tveksamt. Och det här tycker jag är intressant. Att det här är en av de få tillfällen i Bibeln som jag tycker att Gud blir irriterad på en människa. Och frustrerad. Jag vet inte om han liksom dessutom tappade besinningen om Gud kan överhuvudtaget göra det. Men han liksom, han blir lack på Mose. Om man ska använda det uttrycket. Hennes svar: vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Nu blir jag irriterad, Mose. Vem i hela friden tror du pratar med? Och jag funderar på, varför blir Gud arg? Ja, men om man tittar tillbaka, vad är det Mose har fått se? Han har fått se en brinnande buske som inte brinner upp. Han har fått se en orm. En stav blir till orm och ormen blir till stav igen. Han har fått se en hand bli spetälsk och sen frisk igen. Han har fått höra Gud tala till honom, om det var en hörbar röst eller om det var i tankarna. Han har liksom fått gång på gång, så har Gud liksom fastställt: jag är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Alltså jag är alfa och omega, jag är begynnelsen, jag är den som har gjort precis allt fram tills nu. Liksom. Han har liksom lyft fram detta till Mose. Ändå står Mose och tvivlar på hans plan och tror att det kan bero på att han liksom inte är så vältalig. Det funkar inte det här. Vad är det Mose tänker fel? Var någonstans tänker han fel? Jo, för det första så tror jag att det som är problemet med Mose är att han tror att han ska genomföra detta. Gud har aldrig sagt att han ska göra någonting. Det är Guds plan. Och det är Gud som ska genomföra detta. Inte Mose. Det Mose ska göra, det har han varit tydlig med. Du ska gå till farao och jag ska hjälpa dig. Jag ska till och med säga exakt vad du ska säga. Det är liksom inte svårare än så. Har du två ben? Bravo. Du är kvalificerad för det här yrket. Problemet är att Mose har fel gudsbild. Och eftersom han har fel gudsbild så har han också fel självbild. Jag tror att Gud uppenbarar sig som i en buske för att lyfta Moses självbild eller gudsbild till rätt nivå. Hallå, det är Gud som pratar. Jag tror att Gud säger med mening: jag är Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Jag är, säger han till Mose. För att han ska förstå vem det är han pratar med. Han gör de här miraklerna som Mose får se. För att han ska förstå vem det är de äldste Israel möter. Och vem det är hela Egypten är på väg att möta. Det är inte vem som helst. Och det är bara när Mose kan förstå Guds roll som man kan förstå sin roll. Din gudsbild formar din självbild. Och jag skulle vilja förmedla detta, liksom, om vi lämnar berättelsen med Mose lite grann och bara funderar på oss själva. Så ska jag väl säga så här, att om du har en bild av Gud som din arbetsgivare, då beror din självbild på din prestation. Eller hur? Om Gud är någon som har gett dig ett antal sysslor som du måste utföra, så är du ju älskad av Gud om det går bra för dig, och du är inte älskad av Gud när det går dåligt för dig. Eller hur? Din gudsbild formar din självbild. Om du har en dömande Gud, om det är din gudsbild, ja, då spelar det inte roll vad du gör. Du är alltid fel som människa. Vad du än gör så gör du det fel. Eller hur? Det är för att din gudsbild formar din självbild. Om du har en gudsbild av en kärleksfull Gud, så kommer du alltid känna dig älskad, inte beroende på din prestation. Det var ju så det var med lärjungen Johannes. Han skriver om sig själv. Man kan ju tro att det här är liksom att vara lite upplåst så. Men det var hans självbild. Den lärjunge Jesus älskade, så beskriver han sig själv. Jag är den som Jesus älskar. Tjena. Jag är den som Jesus älskar. Ja, men vad trevligt. Hallå, hallå. Ja, men tala om att liksom, jag är den som Jesus älskar. Men hans Guds bild, Gud älskar, formade hans självbild. Och så är det med dig och mig. Och innan jag avslutar, jag ska väl fatta mig väldigt kort, så vill jag bara liksom belysa den här gudsbilden. För jag skulle vilja att du fick med dig den. Gud älskar dig. Och lyssna till några bibeltexter om detta som jag tycker belyser detta. Romarbrevet 5:8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det innebär att Guds kärlek är stor och stark till dig innan du ens bryr dig om honom. Innan du har gjort någonting för honom. Innan du ens tror på honom. Gud älskar dig. Långt innan du bryr dig om honom. 5:5. Hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Och sist men inte minst, en favorit. Herren är Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Gud älskar dig. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi faktiskt går hem och funderar på: hur är min gudsbild? Hur tänker jag att Gud är? Därför att hur du tänker att Gud är kommer också forma din självbild. Hur du tänker om dig själv och din identitet. Om jag får lämna dig med någonting, så att Gud älskar dig. Och det är en kunskap som är för oss alldeles för stor. Och den behöver landa i vårt hjärta. För att när vi brottas med vår självbild, så kanske vi inte alltid förstår att vi också brottas med vår gudsbild. Vi ber. Herre, jag ber att var och en som är här idag, inklusive mig själv, att vi får upp ögonen för vem du är. Inte lyssna till vad världen säger. Inte lyssna till vad media, sociala medier, vad alla röster omkring oss säger. Utan gå till ditt ord. I ditt ord så läser vi från första sidan till sista sidan om en Gud som gör allt för mänskligheten. Om en Gud som älskar varje individ högst personligt. Om en Gud som vet om vi sitter eller om vi står. Om en Gud som är förtrogen med våra steg. Om en Gud som vet precis vem vi är. Om en Gud som älskar oss innan vi ens har älskat honom. Innan vi ens har älskat dig. Du är en Gud med en översvallande kärlek till oss, och vi ber att det ska få landa i våra liv. Och att när vi tittar på oss själva, att vi faktiskt också ska tillåta att vi först tittar på dig, att vår gudsbild får forma vår självbild och inte vår självbild vår gudsbild. Vi ber det för det. Amen.